Min vecka har varit väldigt intressant. Jag kan dela med mig av det. Jag fick så mycket tid idag, säger jag. Klockan är bara 11. Jag har varit på ett högre seminarium som den enskilda högskolan i Stockholm har bjudit in till. Jag var där tillsammans med Josef Minör och vi var där i tisdags. Och det handlade om sekulariseringens slut, var liksom temat. Är det färdigt med sekularisering? Vad betyder det ordet, undrar kanske en del. Och en del har full koll på detta. Men det handlar om helt enkelt är att människor bryr sig mindre om Gud. Då blir det sekulariseringen land på individnivå. Om människor bryr sig mindre, ber mindre, går till kyrkan mindre, vill inte ha med Gud att göra, då sker en sekularisering i landet. Det är på individnivå. Sen sker det också på alltså staten. Skiljs från ingenting med religion får finnas i stat, skola, ni vet, myndigheter, ingenting sånt. Då sker också en sekularisering. Så avkristnandet sker. Och detta har skett i 100 år. Från 70-talet så har det bara gått ut för. Färre människor ber, går till kyrkan, bryr sig om Jesus. Och det bara utför. Ganska dåliga siffror. Och så tänker vi, när ska det vända? När ska väckelse komma? När ska det bli bättre? Och så kom det liksom en ungdomsbarometer i slutet på 2024 var det va? Där stod det att under 2025 kommer Jesus bli årets influencer bland unga människor. Och så tänkte man, kan det här sätta igång något? Sker det något i vårt land bland unga människor? Är det fler som ber, som läser Bibeln, som går till kyrkan på gudstjänst bland ungdomar idag? Och så börjar man ju då mäta det här i olika statistik. Så en professor var fram och tog all statistik. En annan pratade om skeenden i vårt land. En tredje pratade om Guds återkomst i litteraturen. Och så var det liksom på den nivån. Och sen kom det efteråt några vittnesbörd från olika ledare och pastorer. Om man ser någonting av detta empiriskt. Alltså sker det någonting i vårt land bland unga människor. Och vad var slutsatsen? Ja, inte lätt att veta. Ja, det får ni läsa i min artikel i bladet som kommer ut nästa gång. Nej, jag kan ta det nu på en gång. Nej, men någonstans så man kan inte ropa halleluja riktigt än. Men man kan ändå se att den åtminstone har avstannat. Och bland unga människor så ökar intresset för Gud och bönelivet och gudstjänst. Det var en tydlig ökning bara de senaste åren. Så att där kan man verkligen se att det har hänt något på det området. Och det var andra många positiva liksom, tecken på att någonting händer i vårt land. Man söker Gud på ett annat sätt. Många vittnesbörd från ledare, pastorer som berättar om unga människor. Barn skulle jag säga. 12-13-åringar. Inte bara ungdomar utan barn som kommer till sina ateistiska föräldrar och säger jag tror på Gud, jag tror på Jesus, jag vill ha en bibel. Det hör vi hela tiden om. Jag har det till och med i min familj. Två av mina systrar har ringt mig de senaste halvåret och där deras barn blir kristna genom att de ser på TikTok eller att de bara kommer på jag måste ha en bibel. Och de här barnen är 12-14 år. Det är min egen släkt liksom. Var växte det här? Det är ju Gud som gör någonting. I vårt land, bland unga människor. Varför? Orsaker och verkan. Det kan man ju också fundera över. De hade inga svar på det. Och jag har inga svar heller. Men någonting är det som Gud gör. Och jag tror att när församlingen ber så kommer människor vakna. Längtan efter Gud. Det var tisdagen. Det var jättespännande. Jättebra. Där skulle ni ha varit med. Det var öppet för alla men jag bjöd inte med er. Så hur skulle ni kunna veta? Sen åkte jag till, i torsdags var jag och träffade medarbetarna i vårt Nordupplandsområde här. Och jag ska bara hälsa från dem. De var väldigt tacksamma för mötet här. Jätteglada att få komma hit. Och nästa gång ses vi väl i Tierp tror jag nästa år. Men de var jätteglada för det mötet. Det var lite om min vecka. Eran vecka då, har den varit bra? Nej, vi hinner inte ta den. Nu ska vi be en bön så ska vi predika. Eller jag ska predika, ni ska inte predika. Tack Jesus, tack Herre för det som sker i vårt land. Tack för det vi hör, de här små sakerna, de här små dropparna Herre kan bli till en hel flod. Tack att det är sant Jesus. Att människa efter människa får möta dig, får sitt hjärta förvandlat, sitt liv förvandlat Herre. Tack att du drar nya människor till dig Herre. Vi förstår att unga människor de söker, de längtar efter någonting mer än det de ser, detta ytliga. På djupet kan du komma in i deras hjärta och röra vid deras liv Herre. Jag ber att jag också ska väcka den vuxna generationen, den äldre Herre. Tack Jesus för att vårt land återigen får vända om till dig Herre. Tack Jesus. Vi ber för det här ordet som jag delar idag Herre. Tack att du talar Herre och leder. I Jesu namn. Amen. Jag började ju förra veckan, vi läser Galaterbrevet i församlingen. Galaterbrevet, kära någon, den här Bibeln. Så här ska det vara. Den är upp och ner och hit och dit, men det går bra. Det går fortfarande att läsa ordet. Okej, Galaterbrevet. Ni kan slå upp Galaterbrevet 2, kan ni göra. Förra veckan så var jag i Galaterbrevet 1. Och Galaterbrevet, jag lägger ju alltid en liten utläggning om vad det handlar om. Men Galaterbrevet är alltså skrivet av Paulus till församlingen i Galatien. Där han var och besökte dem under sin första missionsresa. Antiochia, Iconium, Derbe och Lystra var församlingar där Paulus planterade och grundade de här församlingarna. De växer till och så lämnar han dem. Och när han lämnar dem så kommer irrlärare som kallas judaister. Och judaisterna börjar sprida irrläror. Och som var hela mitt tema förra veckan, att Jesus plus någonting raserar allting. Om du lägger till Jesus till det, eller till någonting på det Jesus har gjort för dig på korset, så raseras hela evangeliet. För hela evangeliet kärna är att han har gjort allt för dig. Du kan inte göra mer för honom för att bli frälst. Du kan inte göra mer för att han ska älska dig. Du kan inte göra mer för att han ska godkänna dig. Utan du kan bara ta emot honom i ditt liv och bli frälst. Och så de ville lägga till. Judaisterna sa att du behöver Jesus plus omskärelse. Du behöver Jesus plus rena måltider. Eller vad säger man? Kosher. Jag vet, kosher. Jag kan inte säga det ordet. Du behöver Jesus plus de judiska högtiderna. Och så började de lägga till judendomen. Det som egentligen Paulus hela evangelium var. Det räcker, det Jesus har gjort för dig. Så det pratade jag om förra veckan. Och den här veckan så ska vi prata om hur man liksom övervinner tyst kristendom. Ibland kan kristna tystna. Ibland kan jag tystna, ibland kan du tystna. Vi är inte så frimodiga som jag tycker att vi borde vara. Men vi har Gud på vår sida. Vi borde kunna vara lite mer frimodiga ibland. Så idag ska jag tala om det. Och då ska vi läsa från andra kapitlet, Galaterbrevet. 11 versen börjar vi. Står det så här: men när Kefas, vem är Kefas? Ja, det är Petrus, lärjungen, kom till Antiochia, gick jag öppet emot honom, eftersom att han stod där dömd. Det är alltså Paulus som skriver. Ty innan det kom några från Jakob. Vem är Jakob? Ja, Jakob är Jesu bror som är församlingsledare i Jerusalem. I den kristna församlingen där. Och så kommer det några från Jerusalem hit då till den här platsen i Galatien. Brukade han äta tillsammans med hedningarna? Men när de hade kommit drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sa jag till Kefas inför alla: om du som är jude lever på hednisk vis och inte på judisk, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Vi själva är visserligen judar till födseln. Och inga hedniska syndare. Men eftersom att vi vet att människor inte förklaras rättfärdiga genom laggärningar utan genom tron på Jesus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdighet i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd när jag var färdigt där. Men om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Solklart, va? För någon. Det är så mycket ord och så mycket meningar och så mycket tankar från Paulus. Så jag ska försöka på något sätt bara lägga ut den här texten och så ge er lite input i era liv vad den här kan säga till oss. Ett ord som dyker upp hela tiden, det är ju rättfärdiggörelse. Har ni full koll på vad rättfärdiggörelse är? Nej, det har man inte alltid, men en del har det. Rättfärdiggörelse handlar ju om att du och jag lever i rätt relation till Gud, om man var enkelt. Vi har det rätt ställt med Gud, helt enkelt. Rättfärdiggörelse handlar om din position som frälst inför honom. Viktigt att förstå, när du blir frälst, tar emot Jesus som din frälsare, får dina synder förlåtna, då upprättas du till en ny position inför Gud. Där han inte längre ser dig som en syndare. Där han inte längre ser dina synder egentligen. Utan han ser på dig genom vad Jesus Kristus har gjort för dig på korset. Få en ny position inför honom. Och det är jätteviktigt att veta att när jag är frälst så är jag rättfärdiggjord. Jag står i rätt relation med Gud. Det betyder inte att vi slutar synda, tyvärr. Utan vi fortsätter synda och vi har en kamp med köttet och ibland drivs vi av våra begär och syndar. Men Gud ser på oss som nya skapelser. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Det är din identitet när du är rättfärdiggjord. Du är färdig, det kommer liksom ingen dom över ditt liv. Han ser på dig på ett nytt sätt. Jag vet inte om det var enklare det jag försökte förklara än vad Paulus sa. Men du är rättfärdiggjord, du har rätt relation med Gud, du har frid med Gud och så ser han på dig. Paulus han hela tiden talar om att vår rätta relation kommer endast av nåd genom tron på Jesus. Och det beror på hans verk för dig. Idag skulle jag tala om hur man övervinner tyst kristendom. Gå från att liksom vara tyst, försagd, till att visa mod i ditt lärjungaskap. Och då menar jag inte här inne, det är lätt att vara modig här inne. Jag menar i ditt vardagsliv, på ditt arbete, i skolan eller var du än rör i föreningslivet. Hur kan du liksom vara ett? Här och där. Hur kan du vara densamme var du än befinner dig? Och inte bara flytta med på något sätt. Utan våga stå för den du är i Kristus. När man kommer in i texten här. Så har judaisterna, de har börjat påverka läran. Som jag sa, evangeliet har bara. Och så har det börjat smitta av sig på Petrus. Petrus, det är liksom en av de mest kända lärjungarna. Det är Petrus, han har blivit smittad av den här läran. Det betyder inte, eller behöver inte betyda. Att Petrus håller med om att Jesus plus någonting mer ska rädda er. Det betyder inte att Petrus har gått tillbaka in i judendomen. Men på någon sätt eller av någon anledning så när det kommer judekristna från Jerusalem, från Jakob och den församlingen. Då visar han med sitt liv att han drar sig undan från hedna kristna. Han vill inte längre umgås med dem, han vill inte längre äta med dem. Innan gick det jättebra, men när de kommer så drar han sig undan och håller sig borta. Vad är det som har hänt med Petrus? Det är liksom bara 10 år från det han fick en upplevelse från Gud. 10 år tidigare i Apostlagärningarna, 10:e kapitlet, slå inte upp det, så möter han ju Gud själv. När Gud sänker ner en linneduk eller ett lakan och på det lakanet så ser han ser en syn, en massa djur. Och så säger Gud till honom så här, ta och ät. Han säger, nej jag kan inte äta det här, det är orent, det är oheligt. Och så säger Gud till honom, det jag förklarar rent, det ska du inte anse vara orent. Och så sänder Gud Petrus till hedningarna. Han sänder dem till Cornelius, en officer vid den romerska bataljonen. Han sänder honom till Cornelius som tror på Gud. Och så förkunnar han evangelium där för hedningarna. Och när Petrus har förkunnat evangeliet, då faller anden över hedningarna. De är inte ens döpta. De tror på Jesus och anden faller och de börjar tala i tungor precis som på pingstdagen. Och så förstår alla evangelien också för hedningar, inte bara för judar. Det är Petrus som är med i allt detta. I Apostlagärningarna 15 så är det ett stort råd. De börjar diskutera hur ska hedningarna leva. Ska de leva som oss judar eller ska de leva efter andra regler? Och så har man en het debatt. Och så är det Petrus som kliver fram och försvarar hedningarna. Vi kan faktiskt slå upp det. Har vi tid med. Apostlagärningarna 15. Mötet i Jerusalem. Från 7:e versen. Då de haft ett råd där att diskutera hedningarna och judarna och hur de ska leva och hur de ska förhålla sig till Mose lag. Efter en lång överläggning reste sig Petrus upp. Och sa till dem, bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och så han känner att jag är sänd till hedningarna. Och Gud som känner hjärtat, han vittnar för dem genom att ge den heliga ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungars axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herre Jesu nåd. Petrus, försvara dem. Står där och inför alla de här som man nu av någon anledning är rädd för. För det står i Galaterbrevet, i Galaterbrevet 2:12. Går tillbaks dit. Så står det så här i vers 12. Till innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men nu när de hade kommit drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna. Och så är nyckelordet här, av fruktan för de omskurna. Alltså, Petrus får en syn, går med evangelium till Cornelius hus. Hedningarna blir andedöpta. Han står och försvarar dem inför rådet där i Jerusalem inför alla dessa judekristna. Han försvarar dem. Och sen 10 år ungefär. 10 år senare så händer det något med Petrus. 10 år senare så... Han verkar förändra. Han drar sig undan. Han tystnar. Han vill inte längre äta med hedningarna. Han vill inte längre äta deras... jag vet inte vad de äter. Deras bacon, deras fläsk, deras räksåser och allt möjligt som var förbjudet att äta för en jude. Allt det där höll han sig bort. Det gillade han först och sen, nej, det går ju inte. Nu kommer ju de från Jakob. Så drar han sig undan. Och då händer det något med Paulus, för han verkar vara rätt het. Rätt öppet inför alla så tillrättavisar han Petrus. Rakt upp i hans ansikte. Liksom, det var en tuff konfrontation. Och så konfronterar någon med detta. Du vet, jag har ingen mot Petrus. Det har jag inte. Och jag tänker liksom, man kan inte, jag vet inte, lägga skuld på honom. Någonting har ju hänt i hans liv. Och vad det är, det vet jag inte heller. Det ser man inte här. Men Petrus är ju en modig kille egentligen. Han är ju den modiga av lärjungarna hela tiden. Och sen har han mycket kött så han faller hela tiden. Det är han som konfronterar Jesus. När Jesus säger att jag måste gå till korset och dö. Då är det Petrus som träder fram och säger nej, det ska inte alls hända dig. Det kommer aldrig dö. Och så säger Jesus gå bort från mig Satan. Han vill inte ha med honom att göra ungefär en liten, ja, i varje fall inte med de orden att göra. Det är Petrus som kliver av båten och går på vatten fram till Jesus. När Jesus kallar honom kom Petrus. Det är han som vågar gå. Sen sjunker han när han inte längre ser in i Jesu ögon. Det är Petrus som gör det här. Vid den sista måltiden så säger Petrus, jag ska aldrig förneka dig. Jag kommer aldrig göra det. Han lovar. Dyrt och heligt. Jag kommer aldrig förneka dig, Jesus. Det dröjer bara några timmar så förnekar han honom. För han stod där på borggården och någon sa, du brukar också hänga med Jesus. Nej, jag hänger inte med Jesus. Så han har ju det här i sig. Vi kan se det. Han är modig. Samtidigt så finns det någonting i hans kött. Och när köttet tar över, vilket vi ska se mer i Galaterbrevet senare, då blir det problem. Det är Petrus som tar upp svärdet och börjar strida mot alla de här som fängslar Jesus i Getsemane. Han tar upp ett svärd och hugger örat av Malkus. Han är het. Och samtidigt så faller han gång på gång. Han har det. De här sidorna i sig som jag tror vi också har. Han är modig men faller ofta för köttet. Nu har han fallit lågt, långt. Han drabbas av det som jag kallar tyst kristendom. I det tysta så glider han undan. Vågar inte längre stå upp för att han är med hedningarna. I det tysta så drar han sig undan. Paulus kallar det hyckleri. Hyckleri. Och jag tror att det drabbar dig och mig också ibland. Min fråga är, lever vi som tysta lärjungar? Eller är vi modiga lärjungar? Har du ibland masker, agerar på ett sätt i vissa sammanhang, på ett annat sätt i andra sammanhang? Eller är du densamma i alla miljöer, bland olika människor där du rör dig? Är du liksom frimodig på söndagen men utan mod i vardagen? Det är min fråga. Paulus, han kallar det hyckleri. Jag förstår det ibland. Jag menar inte att du behöver stå och gapa på gator och torg. Det är inte det jag menar, men någonstans där du är så behöver du vara sann mot dig själv, mot den Gud som du säger att du följer och tror på. Du måste vara sann mot honom så att du är densamma i alla sammanhang. På arbetsplats, men också när du är ensam, ska jag säga. Det är där karaktären, när ingen ser dig, vem är du då? Är du sann mot Gud då? Jag tänker att alla gör sig skyldiga till det här. Jag lägger absolut ingen skuld. Jag bara vill att du ska fatta mod. Vara sann mot Gud och dig själv. Beter du annorlunda om det dyker upp några från kyrkan när du kommer i ett sammanhang? Ja, men nu måste jag vara lite mer from för nu kommer det andra bröder och systrar här som har koll på mig. Jag hoppas inte det. Jag tror att du är samma. Paulus säger, jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till räddning för var och en som tror. Alltså skäms inte för honom. Skäms inte för evangelium. Skäms inte. Var inte rädd. Jag fick nu, det här är ju världsunikt nästan. En bild från Lukas predikningar. Det är inte ofta det kommer en bild där. Jag tycker det är ett jättefint konstigt djur. En kameleont. Har ni hört den bilden har hört ibland, va? Vi är inte kameleont kristna. En kameleont, hur fin den är, smälter in i alla miljöer. Byter färg, skiftar skepnad. Nej, skepnad kan inte bli något annat. Men färgerna skiftar för att den ska smälta in i miljön. Det kan inte vara den kristna liksom, lärjungaskapet att jag smälter in överallt. Anpassar mig hela tiden. Kan inte vara det Jesus menar. Du vet, nyckelordet för Jesus det var fruktan. Han blir rädd. Eller för Petrus, det var fruktan för bröderna. Och varför fruktar man? Rädsla om vad andra tycker och tänker. Det här ska ni diskutera i hemgrupper sen, tänker jag. Men rädslan för vad andra tycker och tänker. Rädslan för att inte passa in. Rädslan för att inte få vara med. Ska du vara så där kristen när vi har fest och inte dricka hos andra, då kan du lika gärna gå hem. Och så, jag fick inte vara med. Det har hänt mig. Ska du vara så där kristen, då är det inget roligt att du är här. Du kan åka hem. Och då gjorde jag sa ingenting om Jesus. Jag gjorde ingenting. Det enda jag inte gjorde var att jag drack ingen alkohol på festen. Det räckte för att det stack för de här människorna. Det här är länge, långt tillbaks. Nej, men då kan du gå hem. Och så känner jag att jag får inte vara med längre. För att jag tror på Jesus. Det är långt tillbaka. Jag var nyfrälst. Och det är jobbigt. Ska jag anpassa mig eller ska jag stå fast? Att jag tror på en nykter livsstil när jag tagit emot Jesus. Om jag är tydlig med min tro kanske ingen gillar mig. Jag gillar att bli gillad. Och ingen gillar mig. Inga mer likes på sociala medier. För att jag av någon anledning skriver någonting om att jag följer Jesus. Det är jobbigt. Färre vänner kanske på sociala medier. Vänner har du, det lovar jag. De är kvar, de riktiga vännerna. Någonstans, vad är det för fruktan som driver oss till att vara tysta och inte våga? Är det för att man vill bli en kameleont? För Petrus så var det de judiska bröderna i Jerusalem. De spred någon form av fruktan i honom. Han var tyst, han drog sig undan. Jag tänker att vara lärjunge till Jesus har Jesus som förebild, eller hur? Och Jesus som förebild innebär att man är densamma i alla sammanhang. Han var densamma med rika och fattiga. Han var densamma när han mötte sjuka som när han mötte friska. Han var densamma när han mötte människor i liksom djupaste träsket som han mötte människor uppe vid, liksom vid hovet och de som styrde och ställde. Han var densamma i alla sammanhang. Och jag vet, det kostade honom livet faktiskt. Först hyllade de honom och ropade när han red in i Jerusalem. Och sen några dagar senare så ropade de korsfäst honom. Därför att han stod upp och var densamma i alla sammanhang. Så ja, det kostade för Jesus. Det kostade honom livet, det kostade honom faktiskt allt. Först var han hyllad, alla älskade honom. Sen var det ingen som ville, ja, några kvar var det. Han var sann rakt igenom och inte tyst. Jag läste den här berättelsen förut. Jag ska läsa den igen. Jag tycker den är bra. Alfa-boken. Det är en rolig bok. Läs den här. Det finns så mycket bra föredrag i den här. Lyssna på det här. En ung polisaspirant skulle göra sin slutexamen vid polisskolan i Hendon i norra London. Så här löd en av frågorna. Du patrullerar i Londons utkanter när det sker en gasexplosion på en gata i närheten. När du kommer fram till platsen upptäcker du ett stort hål har sprängts upp i gatan och en minibuss ligger omkullvält. Inifrån bussen känner du en stark lukt av alkohol. Båda passagerarna, en man och en kvinna, är skadade. Du känner igen kvinnan som hustrun till din kommissarie som för tillfället är bortrest utomlands. En förbipasserade bilist stannar för att erbjuda sin hjälp och du märker att han är identisk med en man som är efterlyst för väpnat rån. Plötsligt kommer en man utrusande från ett hus och ropar att hans fru väntar barn och att smällen från explosionen gjort så att förlossningen startar. En annan man har svepts med i en närbelägen kanal av den kraftiga explosionen. Han kan inte simma och ropa på hjälp. Och så kommer uppgiften här. Beskriv så kortfattat som möjligt vilka åtgärder du skulle vidta. Det är kaos. Nu unga polis, vad skulle du göra först? Vad är viktigast? Och då tänker polisaspiranten efter ett ögonblick. Sen tar han sin penna och så skriver han: jag skulle ta av mig uniformen och blanda mig i mängden. Då slipper man ta tag i problemet. Han vill inte längre vara polis. Jag avkläder mig den liksom rollen som jag har. Och så här är det ibland. Det är kaos i världen och vi som kristna, vi ska stå för någonting. Och det är så jobbigt att stå för någonting. Så jag tänker att jag tar av mig de här kristna kläderna en liten stund. Och så bara får jag smälta in och anpassa mig till resten av världen. Det är ju inte det som Jesus kallar oss till. Att anpassa oss efter den här världen. Och liksom klä av det där. Utan du har alltid, nu lever inte längre jag, läste jag. Utan Kristus lever i mig. Jag har genom lagen dött bort från lagen och nu lever jag i Kristus. Jag kan alltså inte, det är helt omöjligt när man har Jesu Kristi identitet att klä av sig detta. Det är den du är i alla sammanhang. Om du är sann mot dig själv och mot Gud, så försöker du på något sätt inte smälta in i sammanhanget utan stå för honom där du är och lever. Jag hoppas att du kan vara frimodig i veckan. Liksom, du lever med Jesus. Var frimodig i veckan. Jag menar inte att du behöver ställa dig utan fika och ropa. Jag menar bara i alla sammanhang där du måste sätta Kristus först. Där det krockar, så sätt honom först. Ha honom först. Var sann mot honom och mot dig själv. Nu ber vi. Tackar Jesus. Tackar för ditt ord idag, Herre. Vi ser, vi läser om Petrus. Vi förstår inte riktigt vad som har hänt i hans liv. Men vi vet att du är god och du förlåter och du upprättar honom säkert. Tack Jesus. Tack att du gör detsamma med oss, Herre. Att vi är rättfärdiggjorda genom tron på dig, Herre. Vi behöver inte lägga till några laggärningar för att bli frälsta. Utan vi är det på grund av vad du har gjort för oss, Herre. Jag ber, Herre, för den här gruppen människor. Du ser att vi ibland liksom lockas till att klä av oss det kristna livet. Det går inte. Det är någonting som är ett med oss. Vår identitet är i dig, Kristus Jesus. Fullständigt och alltid, Herre. Vi ser vad det är vi fruktar. Varför vi är rädda. Varför vi blir tysta. Jag ber att det är någonting som vi ska kunna övervinna. I din kraft, i din heliga andes kraft, Herre. Tack Jesus att du utmanar oss, du uppmuntrar oss, du leder oss i den här veckan som kommer. Så vi får se det vi tror på, det vi ber om, att sekulariseringen bryts, att människor börjar hungra och längta och törsta efter dig. Och då sätter du oss där att stå för någonting. Stå för dig Kristus i den här tiden. Att tala om dig Jesus. Tack Herre. Att du vill använda varje person här. Att vara ett ljus, salt och ljus i den här världen. Att vara en motkultur. Tack du använder oss Herre. Tack Jesus. Ge oss mod. Kom helige ande, ge oss mod. Bes i ditt namn. Amen. Amen. Jag ber lovsångsteamet komma fram och så.